Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
SOS 112, vad har inträffat?
Min fru har kräkt sig.
Har, vad sa du? Får hon inte luft till sig?
Nej, hon har förstått sig.
Andas hon?
Nej, jag försökte.
Det är en tidig sommarmorgon, den 11 juli 2019, som den 55-åriga Göran ringer in till SOS Alarm efter att ha hittat sin fru Karina livlös i deras gemensamma säng. Hon tycks ha slutat andas.
Får du någon reaktion med henne?
Nej, hon blöder av näsan.
Ja, vi ska hjälpa henne där. Så hon svarar dig inte?
Nej.
Nej, då ska vi hjälpa henne. Hon har inga kramper eller så?
Ja, men hon är livlös.
Försök och gör någonting hårt på henne där på bröstkorgen och se ifall hon får någon reaktion.
Ja.
Under det 20 minuter långa larmsamtalet instruerar larmoperatören Göran att utföra hjärt- och lungräddning. Och i flera minuter hör man hur Göran kämpar med att försöka återuppliva sin fru. Men hennes liv kommer inte gå att rädda.
Ser du om hon andas någonting?
Nej. Nej.
Du, vi ska hjälpa. Ta det lugnt bara. Vilken kommun är detta?
Räddningstjänst, ambulanspersonal och poliser kommer slutligen att anlända till Göran och Karinas gård. Men väl på sjukhus kommer Karina slutligen att dödförklaras. Och då kommer maken Göran bli misstänkt för att ha bragt Karina om livet. Något han själv nekar till. För han försökte ju bara hjälpa henne.
Ja, då var han lite orolig. Liksom. Jag kommer ju ha hennes DNA på mig för jag har ju försökt hjälpa henne. Liksom. Ja, det förstår vi också, men det är rutin liksom det görs.
Efter en lång och gedigen polisutredning och efter att man grundligt gått igenom vad som faktiskt sades under larmsamtalet väljer åklagaren att åtala maken Göran för mord.
Vi har ju bevisning i form av väldigt omfattande teknisk bevisning och som sagt väldigt många vittnesförhör. Jag har ju landat i det nu när förundersökningen är avslutad att jag ser att det skulle kunna leda till en fällande dom.
För det är när utredarna sätter sig in i Göran och Karinas liv och förhör vänner och bekanta som ett motiv också uppdagas. Ett motiv kopplat till dansbandsveckan i Malung.
Hon pratade rätt mycket om den här dansen och att hon egentligen inte ville, om jag minns rätt. Hon ville inte åka på den och han hade väldigt gärna velat åka.
Men Göran själv menar alltså att han är oskyldig och att hans fru Karina brakt sig själv om livet.
Ja, jag tyckte hela situationen kändes lite konstig.
Han berättade om någon granne som var lite obehaglig, som hans fru var lite rädd för och så.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman.
Man vaknar och verkligheten är värre än den värsta mardrömmen.
Jag lärde känna Göran och Carina sommaren 2012 när vi var på väg till Malung, en dansvecka i ett danskompisgäng. Vi är dansnördar liksom. Vi är en stor happy family och har kul ihop.
Vi hör Tina. Hon är en av dansnördarna i det danskompisgäng som varje år brukar åka till dansbandsveckan i Malung, Dalarna. Och där, under 7 magiska kvällar på 6 pulserande dansbanor, samlas uppemot 100 000 besökare från Sveriges alla hörn för att svänga om till ett 80-tal olika dansband.
Alltså oftast dansen var ju oftast ganska spontant. Och i och med att vi har många av våra kompisar, när de är ute på dansställen, så tar man med sina små husvagnarna.
Tina, Göran, Carina och de andra i dansgänget kommer från olika delar av Sverige, men brukar inför sina dansträffar mötas upp ute på vägarna med sina husvagnar. Det här året, 2019, är det inte bara dansbandsveckan som hägrar, utan gänget träffas även en helg i maj på en dansträff i Mörrum.
En fredag, lördag. Och då skrev jag till Carina, tror jag, på morgonen att jag reser mitt jobb som var i Stockholm och frågade om de skulle komma dit, för det skulle vara kul att träffa dem, för då var det ganska länge sedan. Så att sista gången jag träffade Göran och Carina var den 3 maj.
3 maj, och då var det dans i Mörrum.
Då var det på dans, och då träffades vi en timme innan dansen började i en gemensam kompis husvagn.
Jag brukade dansa med Carina ibland, och hon med mig, och vi pratade om allt möjligt.
Kenneth är den gemensamma kompisen med husvagn som dansgänget träffas i. Han minns också den här helgen i maj väl, eftersom det blir den sista gången han får träffa Göran och Carina, som han varit väldigt nära vän med sedan något år tillbaka.
Om du skulle beskriva Göran och Carina, skulle du göra det?
Ja, jättebra kompisar och jättebra vänner. Vi har varit kompisar 10 år, det säger ju allt, annars hade vi inte varit kompisar.
Om du skulle beskriva Carina, skulle du beskriva henne?
Ja, alldaglig, perfektionist. Allt skulle vara ordning och reda. Inga liksom oklarheter. Allt skulle redas ut.
Och Göran, om du skulle beskriva honom?
Ja, glad och trevlig. Pratar på. Vill alltid skoja lite och sådär, som jag med. Vi är väldigt likasinnade.
Det är på dansbandsveckan i Malung de umgås som mest. Och där har Göran gjort ett namn för sig själv genom att alltid ha med sig flera stora ostkakor som han bjuder på. Det har blivit Görans signum och en tradition bland danskompisgänget. Och på de här träffarna, när de sitter och mumsar på ostkakorna, brukar Göran entusiastiskt prata om det extra hus han håller på att bygga. På dagarna arbetar Göran med sin egna firma som grävmaskinist, men under flera års tid har han på fritiden haft det här husbygget som sidoprojekt. Ett timmerhus nära vattnet, inte långt ifrån Göran och Carinas gård. Kompisen Kenneth har vid flera tillfällen varit med och hjälpt till i byggandet.
Vad kände du till om planerna med det här huset?
Sista gången vi träffades, då var ju söndagen i Mörrum, så var ju planen på att det skulle vara färdigt vid jul. Så det var.
Eller det var inflyttningsbart då?
Ja, det skulle vara färdigt vid jul, och vi skulle eventuellt ha lite nyårsfest vid nyår.
Så de berättar mycket om sitt hus, och Carina visar bilder.
Men en Tina får även hon ta del av parets tankar kring husbygget. Både Göran och Carina tycks förväntansfulla över det nya huset, som det, enligt de flesta vännerna, är tänkt att de båda ska flytta in i kring årsskiftet.
Jag har för mig att det inte skulle bli inte så jättemånga rum, om jag kommer ihåg.
Men fick du uppfattningen att både Göran och Carina skulle bo i huset?
Ja, allra högsta grad.
Det skulle väl bli färdigt någon gång framåt hösten, tror jag.
Göran och Carinas granne sedan 30 år tillbaka, Arne, ser dock hur husbygget tär på Göran, som aldrig tycks bli klar med det. Allt är någonting mer att fixa, och Arne ser hur Göran dag ut och dag in jäktar fram och tillbaka från gården till timmerhuset.
Ja, han var lite stressad, och jag sa till honom ett par gånger att han skulle lägga ner sig lite och ta det längt, för han hade symptom för att gå i väggen. Tyckte jag.
Det tyckte
jag,
okej.
Okay. Det var ju både jobba på dagen och husbygget och allt.
Vi vet ju att han skadade sin hand för en tid sedan. Tyckte du att den hade påverkat honom? Det kunde vara någon orsak?
Ja, det påverkade ju han. Han kunde inte sitta i grävmaskinen för länge.
Den 23 februari 2018 fastnade Göran med sin högra hand under sin bil i 10 minuter, och handleden krossades. Efter operationer och lång rehabilitering återfår han till viss del kontrollen över handen, men kan inte röra den så som han brukar och har problem att lyfta tyngre saker. Det här handikappet påverkar honom enormt mycket, både hans arbete som grävmaskinist men också psykiskt.
Ja, det kändes som det hände någonting när olyckan med armen.
Vi hör Erik. Han är gift med Karinas syster och har känt paret sedan mitten av 90-talet. Erik menar att det inte kan finnas någon i Göran och Karinas närhet som undgått Görans jämrande över sin skadade handled.
På vilket sätt skulle du säga att något har hänt?
Mer självupptagen, mer fokus på det. Sen förstår jag att det gör ont i en arm, men det är alltid armen man pratar om i alla sammankomster.
Har han verkat må dåligt?
Inte mer än armen då.
Om du skulle beskriva Göran, hur skulle du beskriva honom?
Bara på att prata om sig själv. Framhäva sig själv.
Göran är en person som tycker om att framhäva sig själv, menar Erik. Medan han däremot beskriver Karina som en inkännande, omtänksam och glad person som bryr sig om allt och alla.
Har du märkt någon skillnad på henne den senaste tiden innan detta hände?
Nej, inte som jag sa. Det sista halvåret har det varit väldigt lite spontana möten eller kontakter eller middagar. Men det har ju varit ett gårdsövertagande i familjen och det har varit ett bröllop och det har varit ett husbygge som man har liksom inte lagt sig i. Det är klart att man känner att folk får vara pressade lite då. Mm. Men absolut inget att man har känt något ovanligt.
Nej. Har du upplevt henne pressad?
Mm. Nej, men lite fundersam. Kanske hon gick och funderade väldigt mycket på husbygget där det skulle beställas fönster och det skulle vara kök och det skulle vara hur man skulle utforma baksidan mot sjön och hon hade så mycket idéer om framsidan och där skulle vara visst möblemang, vet jag, vi pratade om bara någon månad innan det hände.
Enligt de allra flesta vännerna stod det klart att Göran och Karina byggde huset tillsammans och för att sedan bo i det tillsammans, medan deras barn tar över gården. Den enda vännen som fått en helt annan uppfattning kring det är Görans bästa kompis Johnny.
Som jag har förstått det har hon inte varit delaktig överhuvudtaget.
Johnny har från Göran aldrig hört någonting om att Karina varit involverad i husbygget. Det har helt och hållet varit Görans egna projekt, menar han.
Jag har pratat med Göran om och det jag sett han lagt ut på Facebook är att det är han och några kompisar som har byggt och han har, så här ska jag ha det och det här rummet ska jag ha till detta och så vidare. Inte någonstans sett någonting om att Karina skulle vara delaktig.
Att Göran planerade att ha huset för sig själv tycker Johnny också rimmar med hur han upplever att Göran och Karinas förhållande var. Nämligen dåligt.
Alltså jag som jag uppfattade Göran var det egentligen var väl förhållandet var väl slut på det sättet som det ska vara när man lever tillsammans. Utan, och sen var det här han, ja, vad jag förstått så skulle ju de skiljas.
Johnny som tillbringat mycket tid ensam med Göran och som är den kompis Göran anförtro sig mest åt tycks vara den enda i bekantskapskretsen som nåtts av vetskapen att paret planerar att skiljas. Den sista gången Johnny såg Göran var kring midsommar 2019. Och då tyckte han att Göran var tydlig med att äktenskapet var över.
Ja, alltså det är Göran och jag har ju pratat om det här. Eller det har ju framgått tydligen att han inte var intresserad av att fortsätta med Karina. Och det vi pratade om han skulle skiljas. Och ja, nej, det var ju det här generationsskiftet och det skulle redas ut och bli färdigt och sen skulle han kunna vara fri.
Generationsskiftet ska bara bli klart. Alltså processen att låta barnen ta över och driva skötseln av gården. Sen skulle han bli fri, säger alltså Göran till kompisen Johnny. Men några skilsmässotankar är ingenting som någon av Göran och Karinas övriga vänner eller närstående hört någonting om.
Har du hört någonting om någon förestående skilsmässa eller att de skulle separera?
Nej.
Aldrig någonsin?
De har ju sagt någon gång vid tillfälle för några år sedan att vi har haft våra down-perioder men vi har rett ut dem och sen har jag aldrig frågasatt mer.
Har du hört någonting om att det var någon förestående skilsmässa?
Nej, definitivt inte.
Har de uppträtt på ett sätt som att de skulle separera?
Nej, inte i och med att jag säger att de har haft en sån här relation alltid under mina 25 år så kändes det inte onormalt.
Tror du att det skulle vara ett problem för någon av dem att skilja sig?
Ja, det skulle väl i så fall vara Göran som inte har så koll på ekonomin och den biten, skulle jag säga. Okay.
Oavsett hur det ligger till med skilsmässa så är danskompisgänget helt inställda på att de alla, precis som vanligt, ska åka till dansbandsveckan i Malung. Som detta år går av stapeln den 14 juli. Vi hör grannen Arne.
Kände du till om de skulle åka till Malung det här året?
Ja, det skulle de.
Vi rör oss nu in mot juli månad och Arne berättar hur han vid ett tillfälle småpratar om Göran, som då uttrycker att Karina detta år inte verkar ha lika stor lust att följa med på dansbandsveckan. Han säger att hon tycker att de har för mycket att stå i här hemma med gården och husbygget.
Vet du om man skulle åka själv eller med någon annan eller några andra?
Jag vill inte Karina åka med, så åker jag själv, sa hon.
Sa han det? Mm. När sa han det?
Ja, vecka innan eller något.
Okej. Okay.
Planen för det här årets resa upp till Malung är precis som tidigare år. Att hela gänget sammanstrålar med sina husvagnar vid en bensinmack i Jönköping för att sedan åka i samlad tropp vidare upp mot Dalarna.
Och vi tankar bilarna där och sen så ger vi oss väg och sen är det fika och det är middag på vägen upp.
Vi har vännen Kenneth.
Okej. Okay. Var det likadant i år att ni skulle mötas upp i Jönköping?
Ja, det var väl inte riktigt 100% ordagrant, men jag skulle inte förstå varför vi inte skulle inte göra det.
På tisdagen innan avfärd, den 9 juli, så pratar Kenneth i telefon med både Göran och Karina.
Det var ju dagligt och lite varje och de ringde mig på kvällen där och jag var lite trött och sliten efter jag jobbat en hel dag. Och det var ju bland annat om Malung och lite varje och jag hade servat på mina lastbilar hemma, så vi pratade lite om det och lite varje.
Mm. Var det de som ringde dig?
Det var nog Göran för mig som ringde mig där. Okay. Så vi pratade med bägge två där.
Vi pratade med båda. Hur verkade de?
Ja, lugnt och sansat och ingenting, märkte ingenting.
Det var inget särskilt som du märkte som var annorlunda?
Nej. Vi pratade om Malung och packa och det här och så. Mm.
Vad hade de för planer, Göran och Karina, kring detta?
Ja, de hade planer att åka till Malung.
Vet du när de skulle åka?
Ja, vi har alltid kört söndagarna, så jag vet inte riktigt 100% vad vi pratade om, men vi pratade nog om söndagarna som vanligt.
Men det här året kommer ingenting bli som vanligt. Det här året kommer danskompisgänget inte att möta upp Göran och Karina vid macken i Jönköping. Och danskompisgänget kommer heller inte att detta år bli bjudna på Görans ostkakor.
Jag driver ett litet företag som bland annat tillverkar och försäljer ostkaka.
Vi hör konditorn Elsie som berättar att hon i maj det här året stod och sålde ostkakor och andra bakverk på en marknad. Då en man som hon nu förstått var Göran gick fram till henne.
Han pratade om att han skulle åka till någonstans som inte jag kommer ihåg i mitten på sommaren. Och han brukade alltid ha ostkaka med sig. Och den som tillverkade det, eller tillverkat det, kunde inte göra det längre. Så han gjorde en preliminär beställning av 3 gånger 2 kilo av mig till helgen där. Det nu blir 12-13 juli.
3 stycken ostkakor på 2 kilo vardera är vad Göran vill ha, och han vill ha dem klara samma helg som avresan till dansbandsveckan.
Men vi skulle återkomma och jag fick hans telefonnummer. Och när jag inte hade hört någonting på kvällen så skickade jag ett sms om det fortfarande var aktuellt.
Vid 21-tiden onsdagskvällen den 10 juli så smsar Elsie Göran och frågar om han fortfarande ska ha några ostkakor. 25 minuter senare får hon ett mycket kortfattat svar av Göran, som enbart består av ordet nej.
Mm. Jag lade åt sidan och sen var jag nöjd med att jag hade fått ett nej, för då behövde jag inte göra någon ostkaka.
Jag förstår.
Göran avbeställer alltså redan nu och från ingenstans sina sedvanliga ostkakor. Nästan som att han redan här vet att det ändå inte kommer bli aktuellt med någon resa till dansbandsveckan i Malung det här året.
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Så snabbt ska du göra det, Göran.
Kvällen övergår till natt och på morgonen, närmare bestämt klockan 05.31.16, inkommer ett samtal till SOS Alarm.
SOS 112, vad inträffat?
Det är Göran som ringer in och är förtvivlad över att ha funnit Karina livlös i deras gemensamma säng i sovrummet, beläget på övervåningen.
Vad sa du? Får hon inte luft till sig?
Nej, hon är så svårt, sig.
Andas hon?
Nej, jag försökte.
Det råder ingen tvekan om att Göran låter helt förtvivlad när han ringer in. men innehållet i det här samtalet kommer senare att stötas och blötas och lyssnas på om och om igen av polisens utredare. För samtalet innehåller detaljer som är djupt bekymmersamma. Det första som direkt förbryllar larmoperatören är den uppgiften som Göran väntar 3 minuter och 14 sekunder med att nämna.
Då ställer du dig, Göran, vid sidan...
Ja, jag måste ha bort stripes. Hon har tagit bort...
Vad är det för stripes hon har?
Ett stort buntband.
Var har hon det buntbandet någonstans?
Runt halsen.
Okej, har hon ett buntband runt halsen? Har hon gjort detta medvetet?
Ja, det tror jag.
Mm.
Det låter nästan som att larmoperatören tar en kort funderare efter att hon möts av vetskapen att det här inte rör sig om någon plötslig andnöd eller hjärtstopp av någon naturlig orsak. Carina har slutat andas för att hon har ett buntband åtstramat runt halsen. Det förändrar dock inte larmoperatörens vilja att guida Göran till att försöka återuppliva henne. Frågan är bara om det verkligen är det Göran vill.
Du, försök att få loss det med en sax eller någonting, Göran.
Försök att klippa mig med nageltång.
Mm, försök med någon sax och klipp upp det.
Varför gör du så här?
Har hon gjort så här tidigare, Göran?
Nej, men hon har hotat med det.
Ja, okej. Okay. Men hon har aldrig gjort något försök tidigare.
Nej, bara gått iväg i skogen. Hon var färg.
Ja, Göran, får du... Ambulansen larmar medan vi pratar här nu. Hittar du någon sax så du får upp det här buntbandet?
Ja, jag har fått väck det.
Du har fått väck det?
Mm.
Mm. Vad har hon för färg i ansiktet?
Jag vet inte, röd eller blå heller.
Är hon blå? Har hon blåaktig färg i ansiktet?
Birgitta?
Mm.
Tabu, ja. Alltså, vi får info till...
Poliser och räddningstjänst kopplas in och lyssnar av samtalet under tiden som de förbereder sig på att åka ut i gården. Samtidigt fortsätter larmoperatören att instruera Göran hur han ska utföra HLR.
Göran?
Mm. De har förväg det.
Nu vill jag att du ställer dig vid sidan av henne, bröstkorgen, och öppnar upp kläder om hon har det på bröstet. Ja, då börjar du med hjärt- och lungräddning nu. Du ställer dig med raka armar, båda dina händer på varandra. Raka armar mitt emellan bröstvårtorna på Carina. Och så trycker du ner i bröst... Ja, har du gjort det förut?
Jag har kört sin.
Du har det, jättebra. Då vet du att du ska ner en 4-5 cm i bröstet och räkna till 30 gör du där också. Mm. Och så när du har gjort 30 så blåser du 2 inblåsningar i munnen på henne. Jag vill gärna att du räknar högt, Göran. Kan du göra det? Ambulansen är på väg till er.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Lite snabbare om du kan det.
17, 18, 15.
Av larmsamtalet att döma så försöker Göran sitt yttersta med återupplivningsförsöken. Han nämner kort att han gått kurser i hjärt- och lungräddning så han vet hur man gör. Men han utför hjärtkompressionerna något för långsamt och larmoperatören får guida honom rätt.
Kör så som du gör det, lite snabbare takt om du kan det.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Du trycker 30 gånger ner och så gör du 2 inblåsningar, så som du har lärt dig. Fortsätt, Göran. De är på väg, de kör så fort de kan. Göran? Ändrade det där till han håller på med HLR där så.
Jättebra. Buntbanden.
5, 8,
3, 6, 7, 8, 3,
9, 10. Jättebra, Göran.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Jättebra. Fortsätt bara Göran hela tiden. De kör på så fort de kan. Och det kan ju vara så att det är räddningstjänsten som kommer först, Göran, där så till er.
9 minuter in i samtalet får larmoperatören reda på att räddningstjänsten är på väg mot gården och meddelar det till Göran, som då inser att det vore bra att gå ner och låsa upp dörren för dem.
Så du inte blir förvånad?
Ja,
kan du göra det? Spring och gör det nu och kom snabbt tillbaka igen, så öppnar du ytterdörren. Är den upplåst nu?
Ja.
Efter att dörren låsts upp fortsätter Göran med hållare på Carina, som inte återfår medvetandet.
6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Jättebra takt.
17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26.
Eftersom ärendet har flaggat som suicidförsök så blev det räddningstjänsten som ryckte ut först.
Utvändigt är det ungefär som i Emil i Lönneberga. Väldigt idylliskt. Solen skiner, det är som inget, det är lugnt och stilla utanför och sånt där.
Okej.
Klockan är 10:06 denna sommarmorgon då deltidsbrandmannen Per rullar upp på den här gården tillsammans med två andra kollegor från räddningstjänsten.
Ja, fortsätt ända tills de kommer in, Göran.
Några sekunder senare är Per och hans kollegor inne i huset.
Och när ni kommer in?
Då springer vi in genom entrén. Springer lite för långt. Vi ropar. Jag uppfattar först inte vart trappan var. Jag har aldrig varit i huset tidigare, så vet inte vart trappan är till övervåning och sånt där. Så vi springer förbi den. Sen hör vi Göran på övervåningen. Att han ropar på oss. Då springer vi upp, eller vi hör att det är någon där som ropar tillbaka.
Göran. Göran, då avslutar jag här. Du har gjort ett fantastiskt bra jobb.
Mobiltelefonen ligger på nattduksbordet.
Du lämnar SOS.
Hon pratar, har kontakt med René eller SOS. När vi kommer in så avslutas samtalet.
Hej då. Du har gjort ett jättebra jobb där.
Ja.
Per blickar snabbt omkring sig för att få grepp om situationen. Kvinnan, Carina, ligger på ett täcke på golvet i ett litet utrymme mellan väggen och vänster sida av sängen. Där på golvet, fast en bit upp mot nattduksbordet, sitter även Göran, lutad mot väggen. På sängen ligger ett avklippt buntband och en nageltång.
Sen kvinnan ligger på golvet ovanpå täcket. Vi tar tag i täcket, drar fram henne så att vi ska kunna göra det vi ska. Upplivningsförsök, känner puls och sånt där. Mm. Sätter igång med hjärt-lungräddning direkt.
Carina dras ut på sovrumsgolvet där det finns mer plats för dem att arbeta på. De upplever inte att Carina har någon puls. Men Per sätter sig ändå över Carina och gör sig redo för att ta över hjärt- och lungräddningen. Och det är då han grips av en skrämmande insikt.
Och jag börjar med hjärtkompressioner. Efter första kompressionen så knäcker jag revben. Och det är ett tecken på att det inte någon har gjort kompressioner ordentligt tidigare.
Per hade ju hört från ledningscentralen att Göran, denna man som nu sitter ett par meter ifrån dem, kämpat i över 15 minuter med hjärtkompressioner, gång på gång på gång. Om det nu inte var Carina han utförde kompressionerna på, vad var det då man hörde att Göran höll på med?
Efter att vi ber Göran att han ska gå ut därifrån så vi kan jobba i lugn och ro. Men vi får ingen respons på det.
Den förbryllande insikten Per fått förhindrar honom inte att själv direkt påbörja HLR, som han håller på med i flera minuter, samtidigt som de uppmanar Göran att lämna sovrummet. Men Göran verkar inte vilja resa sig upp och blir kvar där sittandes vid nattduksbordet en stund till.
Sen efter några minuter då kommer in en hund i allt det här. Och då behöver Göran ta hand om hunden. Och då leder han ut hunden. Då kan vi fortsätta att jobba i lugn och ro.
Hur länge håller ni på med HLR?
Svårt att säga antalet minuter, men vi hinner byta någon gång med inblås. Så det kan vara 7-8 minuter kanske.
När vi kommer dit så är räddningstjänsten på plats. Kommer in i huset och vi leds upp på ovanvåningen.
Nathalie är ambulanssjuksköterska och anländer minuterna senare tillsammans med kollegan Marcus. Väl uppe i sovrummet tar de över upplivningsförsöken.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hur är kvinnans status när ni tar över?
Livlös, ja. Mm.
Känner ni någon puls?
Jag är osäker för vad vi gjorde det initialt, jag tror inte det.
Maken, du beskrev att han befann sig utanför sovrummet när du kom upp.
Ja.
Mm. Hurdan är han? Hur uppfattar du honom?
Det korta som jag liksom kollar på honom så tycker jag att han känns ganska uttryckslös. Jag skulle kunna säga att det kan ju också vara att man är väldigt chockad. Men det var inte så som det var inte ren och skär panik som många kan hamna i den fasen också. Så.
Men innan Nathalie begav sig in till Carina pratade hon alltså lite kort med Göran. Som då gav en spontan redogörelse för vad som har hänt.
Som hänt, vad säger han då?
Vad jag vill minnas så var det att han hade... Jag kommer inte riktigt ihåg när han hade gått upp. Men han hade gått upp en kort stund. Kommer inte riktigt ihåg vad han skulle göra. Men det handlade inte om en längre stund. Ifall det var kanske 15 minuter eller något sådant som han var borta. När han kommer tillbaka så finner han kvinnan i sängen. Med det här buntbandet runt halsen. Och han, som jag förstod, hämtade något slags verktyg för att få bort detta och ringde på hjälp och påbörjade, som jag förstått, HLR. Liksom så.
Mm. Okay.
Göran berättar alltså att han gått upp på morgonen och lämnat sovrummet för en stund för att sedan komma tillbaka och då upptäckt att Carina har ett buntband runt halsen. Han berättar att han då klipper av buntbandet innan han ringer till 112. Men det här stämmer inte överens med hur det lät i larmsamtalet. Där det framgår tydligt att det är larmoperatören som uppmanar Göran att ta bort buntbandet. Det här är bara en av många oklarheter i Görans redogörelse för händelsen som inte kommer att stämma med vad som sägs i larmsamtalet. Vi kommer att lyssna om på samtalet senare, men först har vi mer av Nathalies iakttagelser.
Hade du några specifika tankar kring det här ärendet när du var på platsen?
Alltså, det som jag tänkte, det var att... Det var ju bara personligt att jag tänkte liksom så här att jag inte riktigt fick grepp om vad händelseförloppet var.
Mm.
Ja.
Tänkte du någonting på det här att kvinnan har haft ett buntband runt halsen?
Mm, och det är just därför jag liksom inte riktigt kunde greppa vad som hade hänt. Liksom så här.
Vill du utveckla dina tankar?
Ja, alltså så här, det som tänkte mig eller slog mig, det var att jag tyckte det var konstigt att om kvinnan nu har satt på sig ett buntband i sängen när maken har varit där i sängen, ifall hon hade gjort det under nattens gång, då tycker jag det är svårt att inte man skulle vakna av det. Och sen så tänkte jag att det var också lätt lite alltså förvånande konstigt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men att den här kvinnan hade då passat på under tiden, den här korta stunden som mannen hade varit borta, lät också lite konstigt vad jag tyckte. Så jag tyckte hela situationen kändes lite konstig.
Carina kommer inte dödförklaras förrän hon anlänt till sjukhus och undersökt av läkare. Men redan i huset är hon livlös, utan puls, och hjärtkompressionerna har inte haft någon effekt.
Precis när vi kom upp för trappen så möts vi av räddningstjänst och ambulanspersonal som bär på en bår.
Polisen Daniel möter ambulanspersonalen i trappen som är på väg ut till ambulansbilen. Daniel och hans kollega Fredrik hinner knappt få grepp om situationen innan Göran själv gör sig till känna.
Det kommer en man till dit och frågar om vi söker han. Och jag frågar vem det är då. Och då säger han att han heter Göran och det är mannen i familjen. Och då säger jag, vi vill prata med dig då. Kan vi sätta oss någonstans där det är lugnt? Ja, in i tv-rummet då, säger han. Så vi går dit och stänger dörrarna.
I vardagsrummet sätts Daniel ner med Göran för att höra vad det är som har hänt. Och bland det första Göran säger är att han inte vill att poliserna ska berätta för barnen om detaljen kring buntbandet. Daniel väljer att inte svara på det, utan påbörjar ett mer regelrätt förhör. Där berättar Göran samma spontana berättelse som han gjorde för Nathalie. Att Göran vaknat innan Carina gått ner och satt sig i köket för att sedan notera hur Carinas väckarklocka går igång.
Hon brukade alltid stänga av den väldigt snabbt, så han gick upp och skulle stänga av den då. Och så undrar han, frågar han liksom, varför stänger du av klockan? Och då så tog jag bort täcken och så såg han att hon hade buntband runt halsen då. Och sen ringde han 112. Och så följde instruktionerna där som de gav honom då.
Mm.
Det framgår inte där och då exakt när, om det var före eller efter Göran ringer 112 som han klippte av buntbandet. Det Daniel slås om när han sitter där med Göran är att Göran är lugn, pratar om planerna att åka till dansbandsveckan i Malung och visar honom även ritning på huset som de håller på att bygga.
Mm. Hur skulle du beskriva honom?
Jag tycker han var ganska lugn i förhören och sådär. Det var inget lugn och jag hade ganska bra koll på vad som hade hänt, kändes han.
Mm. Vad hände efter förhöret?
Efter förhöret så var en kollega som kallade på mig och de hade beslutat att han skulle föra mig till station då. Så jag meddelade att han skulle föra mig till station. Och...
Mm. Blir han gripen?
Ja.
Mm. Göran grips och Daniel och hans kollega Fredrik sätter honom i polisbilen och kör mot polisstationen.
Jag vet inte, jag uppfattar han som ganska så lugn ändå, eller normal.
Vi hör polisen Fredrik som kör polisbilen. Och även han reagerar på att Göran är ovanligt lugn med tanke på vad som nyss har hänt.
Det är inte så mycket egentligen inledningsvis där, utan det är det han och Daniel har pratat om. Och sen så när jag börjar köra så pratar Göran om någon dans uppåt, tror jag det var Malung eller något de skulle på. Han och frun då pratade rätt mycket om den här dansen och att hon egentligen inte ville, om jag minns rätt, hon ville inte åka på den och han hade väldigt gärna velat åka.
Det tycks vara dansbandsveckan och husbygget som Göran mest vill prata om. De ämnena varvas med att Göran utbrister i gråtliknande tjut.
Det hände det några gånger att han brister ut då i de här vad ska man kalla det, gråttjuten. Och sen så är det tillbaka till vanliga.
Han berättade om någon granne som var lite obehaglig, som hans fru var lite rädd för och så. Och han undrade lite vad som kom här ner på station och så.
Mm. Men hur de verkar han under...
Ja, det var samma innan. Han var ganska lugn, tycker jag.
Väl framme på polisstationen blir det dags för avvisitering och undersökning av Göran. Det går lugnt till. Göran fortsätter att småprata med poliserna men visar viss oro kring de undersökningarna som ska göras på honom.
Ja, då kommer man in i resten där så får man... vi börjar med att skrapa hans naglar under då. Som man gör. Och då var han lite orolig liksom. Jag kommer ju att ha hennes DNA på mig, för jag har ju försökt hjälpa henne liksom. Ja, det är ingen idé, det förstår vi också, men det är rutin liksom, det görs.
Det var lite märkligt, tyckte jag vid tillfället.
Och Fredrik reagerar också på Görans plötsliga intresse för de kroppsliga undersökningarna som de gör på honom. Att Göran gång på gång poängterar att det inte vore konstigt om Karinas DNA finns på hans händer, eftersom han ju utfört HLR på henne.
Det var precis som han... Ja, någonstans att det där är inget, ni kan inte, vad ska jag säga?
Mm.
Det är inget bevis eller så där, och län, det där är inget som tillför något, vill han väl påpeka.
Du säger att han säger att han har gjort HLR på sin fru. Berättar han någonting mer kring det?
Ja, vi har ju rätt så lång tid. Alltså, vi småpratar lite så frågar jag att om han kunde hålla här eller om det var 112 som guidade honom. Och då berättade han att han har varit dansinstruktör eller liknande danslärare eller något. Och att de då hade fått lära sig att utföra HLR eftersom han skulle vara instruktör. Och det tror jag även hans fru, att hon också var dansinstruktör, att han berättade.
Säger han något hur den här HLR:en har gått specifikt?
Hur det har gått?
Ja, den som han gjorde på sin fru. Berättar han någonting om det?
Ja, jag har för mig att han säger det säger han. Han säger att det är konstigt hur man kan finna sig och utföra det i en sån situation eller en stressad situation eller något sånt där liknande. Att man ändå klarar av att göra det i en sån situation, säger han, något liknande. Mm.
Poliserna Daniel och Fredrik lämnas med många tankar efter deras samtal med Göran. Men det de reagerade mest på var inte saker som Göran sa, utan snarare det han inte sa.
Och jag vet, jag reagerar på att Göran aldrig frågar någonting om sin fru. Att jag tänker mig själv då, att hade det varit min så hade man ju undrat vad är det som händer, hur går det? Och jag reagerar på att han inte frågar.
Frågar han någonting efter Karina?
Nej.
Inte någon gång?
Nej.
De kan ha fler frågor.
Efter att Göran gripits och satt i arresten förblir han frihetsberövad i väntan på rättegång i nära 10 månader. Under den tiden arbetar polisen ihärdigt med sin förundersökning och samlar in mängder av bevis från både brottsplatsen och från förhör med vittnen.
Vad skulle vara motivet?
Jag kommer gå in på någon annan vid min sakframställning, men det är min uppfattning att det finns en möjlig motivbild.
Det visar sig nämligen att Göran hade planer på att åka till dansbandsveckan i Malung, men inte med sin fru, utan med sin älskarinna.
Jag fick väl närmare känslor för Göran. Och jag hade väl vetat ganska länge att han hade känslor för mig.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 1 av 3 om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.